Värvet görs i samarbete med Acast.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta, men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja, då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja, då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Motgångar har, alltså det är, jag har haft motgångar så jag mått så dåligt så jag svimmar liksom, och bara måste i alla fall gå vidare, och lärt mig, för det så himla mycket, och mått så dåligt så det går inte att beskriva. Alltså jag kan inte sätta ord på det.
Nu är det en person vi ska möta. Det är inte fiktion, men jag såg nyligen Rocky 1 igen. Ni vet, när Sylvester Stallone är en loser, amatör, boxare och smågangster som får gå en titelmatch mot alla odds och som sen blir så framgångsrik att det görs 7 filmer till om honom. Vi ska prata strax om narrativet kring Dragomir Mrsic, men jag förstår verkligen det lockande i att skildra hans historia. Från bad boy, bankrånare och kåkfarare till en av landets mest anlitade skådespelare. Sen Dragomir bytte bana har han verkligen gjort kometkarriär. Men vi tar det från början. Han föddes för snart 50 år sedan i dåvarande Jugoslavien, växte upp i Fittja, var oerhört lovande i kampsport. Hamnade i ljusskyggt sällskap, åkte fast för den så kallade 930 miljoners kuppen 1990 och satt i fängelse i 3,5 år för det. Därefter utbildade han sig till idrottstränare, var coach i Svenska olympiska kommitténs toppprogram, startade gym och upptäcktes där och fick sin första roll i långfilmen Leo från 2007, regisserad av Josef Fares, från och med nu endast kallad Josef. Det stora genombrottet kom med Snabba Cash och därefter har han filmat både utomlands mot Tom Cruise i Edge of Tomorrow till exempel och hemma. Och nu är han dels aktuell med andra säsongen av egna tv-serien Alex, dels med Värvet avsnitt 366, producerat av Klara Åström och Månsson och utgivet av Acast. Jag heter Kristoffer Triumf, här är Dragomir Mrsic. Varsågoda.
Jo, det är bra faktiskt.
Ja. Hur ser dina dagar ut så här för sommaren 2019?
Nu är det lite extra mycket med Alex säsong 2. Så det är lite press och förberedelser och lite sånt där. Och sen så sitter jag och håller på och skriver på. Jobbar med säsong 3 lite och ett annat projekt.
Blir det en säsong 3, det vet du?
Ja, man säger bara inte vara orolig.
Okej.
Okay. Se sådär.
Nej. Jag förstår att det har varit en lång resa med serien och du har berättat det förut. Men vill du dra liksom hur den kom till?
Ja, det kan vi. Alltså, jag har ju alltid gillat så här polisserier och polisfilmer. Allt från när jag kollade mycket på, så här, på franska filmer med Alain Delon och Beretta, Columbo och Clint Eastwood, de där, vad de heter. Och alltså, jag har alltid gillat liksom så här polisfilmer och film överhuvudtaget. Och kollade det, var lite kolla som de här svenska som vi har gått. Men jag alltid tyckte det lite, görs lite liknande, lite för likt. Och sen så då,
det är svårt att se skillnad på Beck och Hassel.
Ja, och Wallander och sådär liksom. Så jag tänkte att jag vill göra någonting nytt. Och då hade jag gjort Snabba Cash och Leo med Josef Fares och även Wallander. Och då var jag liksom inne i det och då ringde en producent mig och ville ha ett möte. Han hade en filmidé. Så då sa han till mig att jag vill göra en film om en typ rånafilm. Och jag var inte så sugen på det. Så jag sa, jag har en annan idé. Jag har en polisserie som jag skulle göra, en film. Och vad var det? Och då tog jag upp, för det är ju själv, de här karaktärerna är ju, det bygger ju Alex då, karaktären. Han bygger ju på en liten mix av två poliser som har jobbat inom polisväsendet. Och jag har haft med ena att göra väldigt nära. Så jag ville visa att det finns en annan sorts polissätt arbete i Sverige liksom, än bara det här som vi hade lite sett. Och filma mer på gatan och att han liksom tar tag i det själv liksom. Som man hade sett lite när jag var yngre också liksom. Och använda mig av så nära verkligheten och bygga från självupplevt som jag har hört andra när jag träffat, när jag har suttit och i andra sammanhang.
När du har suttit, det betyder alltså när du satt inne?
När jag sitter i fängelse, precis. Ja. Och så då jag vet att det finns något annat sätt polisen jobbar med. Och då sa jag till honom, jag har den här, jag vill att han ska heta så, bla bla bla. Och sen gjorde vi en pilot 2010, sommaren. Och då gick vi lite runt, men då var det ju det där att, till olika de här som fanns kanalerna. Då fanns ju inte Viaplay och de här streamingkanalerna. Och det var lite för hård, liksom brutal polis. Man trodde inte på en polis som Alex skulle funka liksom i vardagsrummen. För man var ju lite stereotyp och nischad. Och för mig, jag tänkte inte att Alex var för bara svenska publiken, utan jag ville att alla skulle gilla han. Runt om i världen liksom, att det skulle vara en sån serie. Och då fick vi mycket, mycket nej. Jättemycket nej. Och det var riktigt. Men jag är ju sån här att jag ger mig inte liksom. Och om man tror på någonting och det, och man känner att det jag tror det här skulle funka, då vill jag bara köra på det. Och sen så, vad är det, 4 år sedan kom vi i kontakt med Viaplay. Och då fick vi greenlight nästan direkt. Sen är det bara därifrån det är.
Men det är ändå väldigt lång tid.
Ja, 9 år blir det liksom nu i sommar. Så ja, det handlar ju om bra saker byggs inte heller oftast snabbt, utan om, och det tar tid. Och det var annorlunda liksom, film- och tv-branschen var annorlunda då. Det fanns inte så mycket serier heller då, och det var ju lite annorlunda. Och nu är det lite mycket bredare skulle jag säga. Så det gör ju också en fördel.
Du är ju liksom upphovsman. Hur engagerad är du i helheten? Liksom? Sitter du med i klippningen och pillar med manus? Och...
Ja, jag pillar ju... Klippningen låter jag Alanya, men jag pillar ju med manuset in i... alltså tills på sätt liksom ändrar. För det är inte... Jag använder inte manusförfattarna orden, utan det gör vi våra egna, som jag känner att han skulle prata eller hört prata, eller de orden, liksom språket som används. Det är, så jag är ytterst med i liksom manuset. Det är den viktigaste grejen för mig. Annars det funkar svårt. Jag skulle inte kunna göra det.
Mm. Men hur är det med regin då? Lägger du i det också?
Ja, jag har märkt att jag gör det utan att jag vill göra det.
Okay.
Men som tur är så har jag mer än full förtroende för Align. Alltså, jag känner ju, jag behöver inte titta på något, jag behöver inte någonting. För jag känner att vi tänker rätt så likadant på många grejer. Och sen har han så jävlarns bara öga för så mycket. Och så, där. Så det är skönt när man känner det där förtroendet faktiskt.
Det jag har tänkt på när jag ser den är så här, för jag hörde en annan intervju med dig där du sa att verkligheten alltid överträffar filmen eller dikten. Mm. Liksom. Finns det så här stökiga snutar i Sverige verkligen? Som Alex?
Alltså det har ju, jag skulle säga att vi har ju stökigare liksom, som är dömda för äckligare brott och det. Så det är klart det finns då.
Jo. Kapten Klänning.
Ja, en av dem. Och sen har vi ju några som har... Någon som har skrivit böcker som har... Så vi har ju väldigt stökare. Så jag skulle säga stökare än Alex. Kanske okay, till och med också.
Men kola, torskar liksom...
Ja, det är klart det finns inom polisen. Och de är ganska många åkt fast. Och var någon förra veckan som de bröt in sig på 5:30 på morgonen på någon polis som hade åkt för våldtäkt och grejer. Så...
Okay. Mm.
Så vi har ju rötägg i alla så att säga branscher. Mm. Det är bevisat om och om igen. Så.
Och så här ser det lite ut? Kan se ut?
Ja, kan se. Nej, att, inte att det ser ut. Liksom. Men att det finns rötägg bland de många tusen som vi har, det är självklart. Mm. Och det har ju liksom bevisat i domstolar och andra sammanhang.
Apropå vad du har sagt i andra intervjuer, så tänkte jag på en grej som du sa i Framgångspodden, tror jag. Mm. Att ni pratade om att värdetransportrån, det går liksom inte att göra längre. Och bankrån går inte heller att göra längre. Det finns inga cash liksom. Mm. Vad kommer det göra med filmen, tänker du? Alltså, varför, alltså alla heist movies, folk kommer inte kunna relatera till det längre.
Nej, alltså det är ju svårare. Det går ju fortfarande att göra. Och det finns en bra idé om en bra heistfilm på gång.
Ja, du har det.
Det finns ju, det är inte ord. Någonstans, vi har ju kvar pengar i samhället. Mm. Och de måste ju alltid förflyttas. Och det gäller bara att få den informationen så att säga Sen resten går ju, allt går jag att utföra liksom.
Okay.
Så det är det det handlar om liksom. Det är att det är mindre är rullians, men det är inte slut liksom. Det är fortfarande pengar som måste tryckas, som måste brännas, som måste, ja.
All right. Ja.
Det är fortfarande en cirkulation av pengar. Så länge det finns, så finns ju möjligheten.
Men det känns som att du har så himla många liksom, har du massa projekt på gång hela tiden som så här, i olika stadier, eller hur ser din process ut?
Ja, det är det faktiskt. Det är till exempel Alex är i full gång. Mm. Så det är full liksom gång, och sen har man då som man på utvecklingsstadiet, och sen har man då i tanken som man börjar pränta ner. Så du har ju typ tre stadier skulle jag faktiskt säga. Ett som du kanske redan har fått pengar för att sätta dig och skriva och anordna vissa saker. En som du har börjat med att skriva men inte fått ännu stöd. Du har inte kommit dit att du vill lämna in det. Och sen i tanken, om det här är en bra, det här ska vi sätta igång med.
Mm. Hur har du fördelat det då? Har du flera grejer i alla de boxarna?
Hur menar du fler grejer? Ja, alltså, nu håller jag på fullt med Alex då till exempel. Säsong 3 och 2.
Mm.
Och sen så håller vi på med en annan projekt som vi har i utveckling, som vi har fått utveckling lite för. Som vi håller på att skriva med mansförfattare. Och sen så har vi tanken, det här ska vi hålla på med som är lite tidigare än det liksom.
Okej. Okay. Mm. Och så. När du säger vi, vilka är det?
Det är jag och Alain och Per. Manusförfattare.
Okay.
I största, i så huvudgrejen då.
Ja, jag förstår. De här, Alain och Per är liksom viktiga för det här projektet. Men om du kollar liksom på din film- och tv-karriär i stort, så här, vilka människor har varit viktigast för dig?
Oj, det är Malte Forsell. Har varit jätteviktig.
Filmproducenten som slängde in dig i Snabba Cash. Leo, förlåt.
Leo. Mm. Exakt. Eller slängde in mig, han rekommenderade mig till Josef. Och sen Josef också liksom var så här, började mycket stöd och gav eller, och så här, råd liksom. Min familj, eftersom de har låtit mig göra. Alla som har gett mig chansen, Felix. Hängren också liksom, alla som har gett mig chansen egentligen har ju hjälpt till och bidragit till att jag är där jag är idag liksom.
Mm.
Så man har alla att tacka egentligen.
Jag tänker på det här med i intervjuer att du i princip undantagslöst får förhålla dig till dina ungdomssynder så att säga.
Mm.
Alltså hur känns det? Är det liksom ett ok att bära när du får sitta i intervju? Efter alltså, intervju och prata om det.
Jag brukar säga att det finns så mycket mer
än
och att det är det som är så egentligen. Men det är så med människor överlag. Vi människor dras ju till att höra om jobbiga saker och titta på nyheterna och klipp på YouTube och Instagram. Om det är någonting konstigt och dåligt, då stannar folk och kollar på det. Inte så mycket på andra saker som är mer positiva. Och jag tror det ligger lite i människans natur att höra. Liksom. Och sen blir det ju fascinerande eftersom jag har inte pratat så mycket om det. Och jag hade en ganska annorlunda resa än kanske vanlig som... Alltså jag var ju ganska på så här hög nivå, ganska länge kriminell. Det tog inte slut när jag var 21-22 att jag åkte in och så där, utan jag gjorde ju rymningar och var på, du vet, gjort hela den där resan och hållit mig liksom på, inte på banan men ändå på banan, haft så här tjej, tagit hand om min mamma och pappa, hört av mig, betett mig ganska normalt, inte så här kört feta bilar på Stureplan och dit för massa narkotikabrott och andra misshandlar och, utan vi var, det var lite annorlunda liksom. Det var seriöst som ett allvarligt liksom, det var som ett jobb.
Mm.
och Och sen att jag lämnade det bra och sen gick jag över till att bli olympisk tränare i olympiska programmet och sen få göra film och spela in Hollywood med stora Hollywoodskådisar och hänga och jag förstår ju att det blir lite liksom lite fascinerande, men det som jag säger, det är en ganska liten del, men den har ju påverkat. Allt som händer i livet påverkar ju en liksom. Och min liksom att vara korrekt och ärlig och stå för mitt ord, det du säger och det du gör ska stämma överens, det kommer ju från den då när jag var i den världen. För där är det liksom ditt ord som är så jätteviktigt. Det blir repressalier om du inte kommer klockan tre, eller om du säger att du ska stå och vänta på någon som gör någonting och sen inte orkar det, inte har nerver till det och drar. Då kan det vara allt från livstider folk får till massa konsekvenser. Och det kanske inte är för andra mellan 20, 26, 27, 29. Kanske festar mycket och gör olika grejer. Behöver inte säga något, behöver inte hålla det för det inte händer inte så mycket. Och sådär. Som det ska... Alltså, det, som det egentligen ska vara. Det ska inte, men man ska ju lära sig att det är viktigt att det du säger och det du gör. Och det är lätt att man kanske tappar det en viss ålder. Och där får man det ganska... Eller det är det typ viktigaste. Så det finns ju, jag förstår ju så här, intresset i det liksom. Och så där, men det är ju ganska tråkigt liksom.
Ja, men jag förstår det.
Därför jag inte har ställt upp på så här... intervjuer på radio som har velat att göra olika dokumentärer om och sådär, för det är liksom det kommer den tiden då jag kan kanske jag vill inte, du vet såhär, folk gör olika sorts brott, allt från rån till, sen ska de skriva, åker man in, så kommer man ut, så skriver man en bok om det, och eller så gör man det, så gör man det, det jag vet inte, det. Det är inte liksom min grej att... jag vet inte, ibland kan det också kännas som om man gör det för mycket. Liksom, och det kanske uppfattas som lite så här att jag tycker det är coolt och det är det sista jag tycker. För att, som jag brukar säga, det leder till slut till döden eller till att du får sitta i fängelse. Det är inget roligt liv. Liksom. Jag har sett från min familj till mina bästa vänner dött och gått under i just den världen. Så det är det jag vill vara lite försiktig med. Liksom. Och så därför jag hellre pratar om det bra man har gjort, på riktigt bra.
Och jag tänker också liksom i hur historien om dig berättas, så är det ju liksom fokus ofta då på att det blev stök i din uppväxt i Fittja. Så här. Men fanns det grejer, och sen så var det, du hade förvisso kampsporten från du var typ 8 som var stabil och där det fanns liksom struktur och disciplin och sådär. Men hur var skolan? Liksom, hade du grejer som funkade där?
Ja, alltså jag var ju lite så här i låg- och mellanstadiet. I lågstadiet, ettan, tvåan var lite stökig. Tvåan, trean kanske. Och då var det en incident som var väldigt hemskt, men som var väldigt bra, som jag sagt till någonstans att de har börjat använda det i USA nu, eller kanske hållit på med detta, men man har sett det på TV. Det var, vi var och då var ju lite tänket annorlunda i Sverige, du vet, med olika, när vissa tidigt fick ju inte skaffa barn i Sverige om du inte hade haft jobb och du vet vad, så allt det där. Så då tog de mig och en annan kille till en särskola.
Okay.
Mm. Och så här kommer ni gå om ni inte kan skärpa er i klassrummet. Och han, pappa skickade han till Grekland och jag stod ju först med kammat hår typ i klassrummet och började sköta mig då faktiskt. Och tänkte, nej, det här går ju inte liksom, för man kände inte igen sig i det där, utan man... Och sen så skärpte jag mig, sen var jag med och spelade mycket schack, så här, vunnit skolmästerskap och diplomer i schack har jag. Och jag gick ut, jag hade inte liksom läxhjälp hemifrån. Så jag tyckte jag klarade mig jättebra med skolbetygen. De fick, blev ju offentliga där i, vad heter den där program, klassfesten. Mm. Då kom ju betygen. Det var ju hyfsade typ 3,7 eller något sånt där till snitt i nian och gick ut i LTL. För jag var ju så här väldigt rädd, för jag kommer ihåg jag började i, när jag började i sjuan, då kom jag någon av, jag vet inte vilken typ kurator, någon där och sa att ja, vi måste ha extra ögon på dig för din bror och syster hade varit struliga. Och då kände man sig så här liksom, ännu hade man inte gjort något riktigt, men man var utpekad liksom. Och då ville man ju, var ju mitt mål liksom, för både för mamma och mig själv och pappa, att jag ska gå ut nian liksom och gymnasiet. Det är så här, att ta körkort, det är så här grundgrejerna man ska göra för att anses som okej liksom. Och så det var en viktig del för mig, och jag skötte mig bra. Jag liksom var inte någon så där, skolkade typ aldrig. Det gjorde jag inte, det tyckte jag inte. Skötte läxorna så bra det gick och så där liksom. Så det var en okej tid.
Vad betyder kampsporten för dig då?
Ja, den var ju lärde ju mig liksom så här ordning och reda, respekt, disciplin, ihålighet, som du kan inte lära dig direkt alla sparkar eller kater eller slagtekniker eller blockeringar, utan det tar tid och att man måste hålla på med något länge för att bli duktig på någonting. Och en av de mest skönaste, eller som jag tyckte om mest, det var nog att det var att vi alla var samma värld. Det var liksom tränaren som var tränaren. Sen spelade det ingen roll om du var svartbältare eller om du kom från Djursholm med 10 miljoner i bakfickan eller från Fittja med ingenting i bakfickan. Där var alla direkt och buga innan man kommer in i salen till. Och sen var vi alla samma, och det gillade jag liksom, att alla människor var samma.
Det är ju någonting fint tycker jag, men alltså jag är inte säker på att jag är för att vi ska ha skoluniform i Sverige, men det är någonting vackert i att alla har samma kläder, så de där sociala koderna lite grann suddas ut.
Ja, det är ju, alltså det tar ju bort omedvetet väldigt mycket liksom, att någon kan komma med sina värsta sneakers som någon inte har sneakers allt liksom. För det kände jag själv i skolan liksom. I vissa perioder liksom, när man hade mera hemmapengar så hade man mindre liksom, sådär.
Du fick inga gul och blå jeans?
Eller? Någon gång fick man det, men inte liksom, det var inte standard liksom, åka in till stan och handla. Det var ju ops som vi hade i Fittja liksom, som var standard.
Vad var Fittja för plats när du växte upp då?
Ja, det var grönt, alltså det var kul, det var mycket så här, man hängde ute, det var blandat, det var fram till 15 års ålder var det väldigt så här, blandat, mycket så här, från alla liksom håll och kanter, allt från svenskar till, och alltså kompisar, det var sammanhållning på något sätt, och det var lite fritt också på ett sätt så där, och men jag gillade det, alltså det var inte, alltså jag gillade det. Sen blev det ju successivt, blir alla förorter har blivit hårdare och brutalare liksom. Och det är vi samhället som har skapat det så, mer, ju mer utanförskap och sånt där, det har blivit mer, och en annan sorts invandring i Sverige, mera droger, 20 olika droger istället för 2-3, mer lättillkomligare allting och sådär. Så det är ju, har blivit hårdare, det kan man inte. Men när jag växte upp var det bra och blev, liksom, blev sämre, men det var bra liksom.
Den här funderade jag lite på när, jag vet inte om du har någon uppfattning om det, för jag försökte googla rätt på det. När man liksom började beskriva förorten som ett samhällsproblem, för nu är det ju liksom, nu talar man ju om parallellsamhällen, ja. Och det är bilbränder i Husby och hit och dit liksom. Men jag kan inte minnas att det var en del av liksom, alltså diskussionen när jag växte upp. Jag är född 74. Har du någon känsla för jag minns ju när Janne Josefsson gjorde Fittja Paradiso med Alexandra Pascalido och sådär. Och då var väl det kanske, då valde man att vara där just för att det var stök, eller?
Ja, exakt. Ja, det började ju, skulle jag säga, slutet på 80-talet någonstans. 87, 88, 89 och så framåt. Började det olika, lite gäng och ökad kriminalitet, kom många från Fittja och där åt det hållet, liksom förorterna. Och, så det ökade ju då allting. Så det där jag menar att det stegrat hela tiden.
Mm.
Så det är inte... det är inte ideal att växa upp i. Liksom. Det är det inte. Det är långt ifrån. Liksom. Vi skulle behöva mer integration. Liksom. Och det är samhället som har gjort mycket fel där.
Mm. Hur tänker du? Alltså, har du någon tanke på hur det skulle gå till rent faktiskt?
Nu man skulle göra.
Ja, precis.
Nu skulle man behöva att de får tillgång till personer och möjligheter till att säga till dem vad de kan göra. Utbildningar, skolor, vad man kan göra. För i Sverige har vi mycket möjligheter. Det finns sätt att folk ska våga anställa och att de ska få chanser. Mm. Liksom. Och man ska våga säga att han kanske inte kommer att hålla 3-4. Vi måste ge några chanser.
Mm.
Och att inte direkt kasta in handduken. Liksom. För det har tagit tid att det blir så. Då måste man ge det tid och sakta vända på det. Liksom. Mera fritidsgårdar att gå till. Att det finns något att göra för dem. Att de inte behöver stå i centrum och hänga där. Utan de kan gå in någonstans och vara. Och sådana där grejer, liksom, tror jag.
Mm.
Närvaro av vuxenvärlden och möjligheterna.
Ja, det låter väl rimligt. I princip alla intervjuer som jag har hittat med dig så har det känts så jäkla mycket som att du, sen du började med de projekt som du har föresatt dig att göra, liksom bygga upp ett gym eller bygga upp en filmkarriär, så känns det som att du har varit så otroligt så här, målmedveten och varit din egen lyckas smed, så att säga.
Mm.
Var kommer det drivet ifrån?
Alltså det är ju att drivet kommer ju, tror jag, från att det har varit lite så för mig sen jag var liten. Jag tror det har mycket med rädsla att göra. Att jag är rädd. Jag såg det lika stor chans att jag kunde bli som vilken uteliggare som helst. För jag har alltid tänkt att jag kommer inte få så mycket hjälp. För jag inte hade det så mycket med skolarbete. Pappa var... jobba sent, drack lite, mamma har inte gått så mycket skola och sådär. Så att bror och syster var inte så mycket närvaro när jag växte upp. Så jag har alltid känt mig lite så här ensam och att jag måste göra själv. Och då när jag har fått någon som har backat med det, den personen har aldrig blivit besviken på ingen plan liksom.
Mm.
Det är alltid stor tacksamhet till. Och jag kan inte ge upp. Alltså, jag hellre blir jag galen än jag ger upp. Alltså, det som jag var här om i fredags var en sån typisk grej. Och det är det som känns lite skönt. Jag får ett manus, en amerikansk provfilmning som är på 9 sidor. Och jag ska göra den på söndag, eller på måndag morgon. Och du vet, det var så konstiga ord och så mycket. Och jag skulle läsa in själv, jag hade ingen att läsa med. Och sen skulle jag vilja göra den på söndag, för jag hade inte tid på måndag att göra det. Och jag läste, och mycket, hemma får man inte samma hundar, du vet, matlagning nu och det och det. Och sen på söndag så gjorde jag provfilm med en kompis som hjälpte mig. Och satte 2 scener. Men den som var på 5 sidor, jag satte den inte. Jag blev ju helt frustrerad. Och sen bara, jag bara gör den på måndag morgon. Så gjorde jag den på måndag morgon och då satte jag den direkt. Och då struntar jag i om jag får rollen eller om jag inte får. Utan jag är bara glad att jag gick igenom det och gjorde det och klarade det. Och fullfölja det jag hade bestämt mig. Så jag är väldigt, att jag har svårt att... Alltså jag har svårt att släppa någonting om det inte går.
Okay. Mm.
Så länge det inte går kommer jag försöka.
Mm.
Så det där tror jag mitt driv ligger. Att när något inte funkar, då blir jag bara mer och mer. Jag kan inte.
Har du aldrig givit upp?
Nej, jag tror inte. Inte när jag har velat någonting så här. På gott och på ont. Även om jag har förlorat på det så har jag gjort det. Liksom... Så när jag kommer inte på någonting som jag tänker så här, nej, det här har jag gav jag upp. och inte slutförde i de stora målen som jag har haft liksom.
Jag känner mig igen mig mycket i det som du säger liksom, att så här, om jag har ett problem som går att lösa, då löser jag det fan mig tills, alltså, mm. det ska bara göras. Jag är väldigt så här, lösningsorienterad. Men ibland är det ju inte upp till mig. Ibland är det någon annan jävel som måste bestämma.
Mm.
Och hur är du med dem? Alltså,
ja, jag förstår. Jag har sånt. Sån har jag. Och det har varit mina största huvudvärkar i livet. De måste jag förlika mig med.
Mm, exakt.
Och gå vidare och förstå att jag har gjort rätt och min handling är rätt. Och resten får karman sköta och det får bli som det blir.
Mm.
Liksom. Och det har jag, absolut. Men jag tänkte på så här mål, du vet.
Ja, men jag förstår. Ja. Och sen i det här fallet så antar jag att det är en film, den här provfilmningen som du just berättade om, så är det ju en film som du förmodligen vill göra eftersom du gjorde provfilmningen. Men eller self-tapen säger man kanske till och med. Men vad, för där är det ju inte upp till dig då. Då är det någon castare som, men hur är du med det då? Att liksom...
Ja, där är jag faktiskt jävligt lugn, men jag måste säga det till mig för jag blir lack om jag inte får, men jag måste säga, för jag har det jag ska ha, det får jag.
Okay.
Och det jag inte ska ha, det ska jag inte ha. Så det är det jag säger till mig. Den här hade varit perfekt. Men sen kommer det en annan provfilmning och en annan, eller så ringer någon och säger vi vill ha det till det. Tur att jag inte fick dem där. Då hade jag inte fått göra Edge of Tomorrow med Tom om jag hade fått de där två skrivit på kontraktet. Eller jag hade inte kunnat göra Bonusfamiljen med Felix. Då hade jag gjort den där ju. Så det, och om man tänker från positivitet och välmående till sig, för det du tänker och det blir dina känslor, så då tar jag det så och då inser jag det. Men du ser, du, som du sa, Gago, du skulle inte ha haft det, du hade rätt då. Bra att du inte blev frustrerad som du var på väg att bli. Så det är ju så liksom, att det är viktigt, just tanken är ju otroligt viktig liksom. Den bestämmer ju ditt humör, ditt sätt, ditt alltid, hur du tänker, vad du liksom, dina känslor, dina tankar blir dina känslor. Om du tänker bra grejer, då blir det, då utstrålar du det. Går man och tänker på lacka grejer, då ser man nästan lack ut liksom.
För jag tänker ju så här, du har ju liksom två ben som du står på. Dels så har du din sportkarriär som du fick liksom tidigt. Och du har varit tränare och är gymägare antar
jag. Nej, jag har ju 2-3 år sedan nu, för jag har inte kunnat, det har bara blivit film heltid och jag har svårt att göra, jag kan inte lägga halt.
Nej.
Så det var bara att välja liksom vilket jag gillar mest och vad jag, och det var ju film och så det har bara varit fullt ös på det.
Ja, jag förstår. Ah, wow, men det var ändå ett gym som du hade byggt upp från scratch. Och,
ja, från scratch, från tragedi också. Det var mycket som blev fantastisk glädje och mycket roliga människor träffat och fått mina bästa vänner där. Och, ja, det var otroligt, otroligt faktiskt. Otroligt framgångsrikt för att vara ett gym. Allt från svensk, alla tidningar, Dagens Industrier, svenska, norska. De flesta har liksom skrivit om gymmet och jag har haft dem, många kalikula till kändisar, till alla sorts människor där. Det var jättekul.
Mm.
Och det var ju mitt mål liksom. Och ofta har jag varit i mina grejer lite före så här, med när jag tränade lite annorlunda. Jag körde taekwondo, men jag körde gymnastik också för att kunna göra lite annorlunda sparkar och coola. Och när jag blev busig, då tänkte jag ganska smart när det gällde hur man skulle göra ett rån eller någonting liksom. När jag kom in i tränings med OS-grejen och det, då tänkte jag lite annorlunda med olika träningsgrejer. När jag öppnade mitt gym, jag tänkte innan, jag var ju först med att ha hinderbana i taket och hålla på att göra crossfit och det där, the way to train incorrect, kom ju senare liksom. Mm. Bara med kroppen som redskap relativt styrket, det fanns ju inte liksom då. Och så det har ju varit, och samma sak med filmen liksom, det här med att vara mycket med andra tänk liksom, med polisen här, och jobba mycket med streetcasting, mycket med verkliga människor, och våga ta fram grejer som inte har tagits fram förut. Mm. Sådär. Så det har alltid varit lite, jag gillar, och jag har svårt då, om jag får någonting att jag ser det, att det bara kan användas till en kopp, den här koppen till sig. Du kan göra kavlar med den, man kan göra värsta grejerna med den liksom.
Mm.
Så det var jag lite sådär i tanken.
Men hur kom du på det här med, alltså om vi tar det då, för jag tränar mycket cirkelträning. Mm. Så här, hur fan kunde du hitta på det?
Det var faktiskt mycket i fängelset.
Okej.
Okay. Det var inte så mycket redskap. Och jag har alltid varit medveten och tränat sedan jag var liten. Och jag tänkte börja tänka på liksom att använda kroppen, att kunna göra, för mig är det i alla fall roligare att kunna göra 150 armhävningar eller 150 knäböj än att lyfta en gång 100 kilo eller 120 kilo. Och så för mig är det, för mig är styrka att ha lång livskvalitet, och den främsta styrkan är egentligen att kunna förflytta sin kropp. Tänk om du skulle kunna gå till Danmark utan att känna någonting.
Mm.
Förstår du vilka leder och ligament och allting man har, inga skavsår. Och det är det handlar om, att kunna arbeta med sin kropp länge liksom, och involvera så många muskler i varje rörelse. Det är mindre skaderisk och korrektare rörelse liksom. Och så det är därifrån liksom, från, och där var det mycket chins och armhävningar, använda bänken till det och det, och det behöver inte någon flashiga grejer. Allt du behöver dig själv och bra tanke liksom att köra på. Det behöver ingen coola grejer.
Ser det för sig ut som att du bänkar en över 100 kilo?
Det gör jag nog.
Ja.
Fast det var ett alltså.
Okej.
Okay.
Ja. Ja.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet samarbetar med Lente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. more.se/lundgrens. Tack Lundgrens!
Kan man säga att du använde dig av något liknande när du började skådespela? För det gjorde du ju ganska sent i livet ändå.
Jag kan ju säga så här lite lätt. Idrotten och skådespeleriet, det är de två mest liknande grejerna.
På vilket sätt?
Först och främst skulle jag säga så här. Hur många idrottskillar har vi i Sverige som håller på med idrott?
600 000.
Va? Hur många namn kan du på dem?
Två.
Hur många skådespelare har vi?
6 000 kanske.
Hur många namn kan du på dem?
200.
Ja, högt. Så du vet, det är samma grej när det gäller. Det är så många som gör det. Och sen får du en roll, då måste du förbereda dig.
Mm.
Träna på din fritid efter. Sen ska du prestera. Och är du på det, när, som jag var på OS och VM och landslag och sådär, då måste du förbereda dig för Edge of Tomorrow som jag gjorde. Långt innan, vi ska springa runt med 45 kilo fysiskt, du måste läsa manus för andra, du måste gå upp kanske 20 kilo i vikt, du måste gå ner, se ut på ett speciellt sätt och sen prestera och sen ska du bli bedömd av andra, du får konkurrens och när du kommer upp på en topp, då kan du tjäna. Samma sak, när de kommer upp på topp, då kan de tjäna. Statister kör sin grej, behöver inte mindre roller, inte lika mycket som en vanlig idrottskille som inte är. Så där är det fysiska och att du får gå på röda mattor, uppmärksamhet. Samma sak för idrottskillar, de får många lockelser i båda världarna när du kommer upp dig. Och så det är, på det sättet är det ju väldigt likt att du måste vara fokuserad. Och det går inte att lalla, utan du måste göra saker och ting på riktigt.
Mm.
Och det hade jag med mig mycket. Liksom. Det är disciplin och jag måste hålla ut det. Jag kan inte få en biroll på en gång. Jag går. Kör lite statist, bre.
Mm.
Och det är träning.
Mm.
Tills du blir bra att du kan fightas eller springa 100 meter eller hoppa höjdhopp. Och kör du gratis grejer, det hänger stå. Jag sa, okej, jag kan stå bakom gardinen, mina fötter syns bara.
Mm.
Jag får övning där. Ser du det och vänta och se. Och så kom jag in i det. Mindre... Jag såg när jag gjorde den där exit. Fick träffa, köra en liten scen med Mad Mikkelsen. Första gången ögonkontakt med en sån. Lär mig det, lite hur man ska bete sig. Såg hur dåliga de var i... Den där andra Gansen med Kjell Bergqvist och... Vad är det här? Komedi? Jag tror det var actionfilm, det är komedi. Så här skulle jag aldrig... Jag skulle kunna göra bättre av det. Du får upp liksom. Så det är mycket... Jag tog med mig mycket, jättemycket därifrån liksom. Och, så därifrån kommer det där att jag har, tror jag... Och sen så är ju liksom skådespelningen för mig känsla liksom. Och det... Du kan inte säga jag är ledsen, utan du måste kunna visa det. Och för mig är det lättare med att jag har ryggsäck. Och jag kan relatera till olika saker. Och känna efter hur dåligt jag mådde då och veta. Liksom. Och, så det har hjälpt mig säkert jättemycket att jag inte... är skolad då, gått 4 eller 2 eller något år på någon av dem. Men jag tror den här, jag ville ju gå faktiskt efter Snabba Cash var det, på någon så här kanske kurs, du vet. Då var det Josef Fares och Malte Forsell, men mest Josef som avrådde mig. Gago, du fan vunnit pris internationell för Mrad. Alla säger det, kolla vad Toronto skriver, kolla vad vi är, kolla vad de skriver om det liksom. Det är fantastiskt, det är otroligt, bla 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 bla. Du kommer bara börja tänka på grejer någon lärare säger till dig.
Mm.
Och Josef var ganska bra, han bara, som ville själv bli skådis men som inte blev.
Mm.
Så jag tänkte, men jag kör på min liksom naturliga känsla och ja, det har funkat.
Och det där tycker jag är intressant, för du brukar säga att du inte skådespelar när du skådespelar.
Nej, det går inte. Måste ta bort det där att skådespela. Så det blir för mycket. Alltså det blir för mycket som om det låtsas. Jag ska låtsas någonting nu. Jag försöker ta bort de där orden och de där, allt kring som inte ska vara, som inte har med verkligheten att göra. I tanket, i orden, i jag måste börja på minsta, så att säga, som inte betyder kanske för någon annat. Ja, vi ska låtsas råna, men säg inte låtsas, vi ska göra det här nu. Skit och bara säga det. Ta bort det, så har vi kommit lite steg i alla fall.
Om vi då tar en scen som du gör, som jag antar ofta tas om och om igen. Om vi tar i Alex till exempel. Och, alltså, kan du känna då att du i början, den första tagningen, så här, nej men nu spelar jag. Alltså förstår du vad jag menar? Är det en process för dig att du måste liksom få bort alla där du tills du faktiskt är?
Ja, jag försöker ju redan alltid. Jag är så här att jag inte så mycket reser hem om jag filmar, när jag filmar, utan jag försöker vara i karaktär så mycket som möjligt på ett, alltså så här, om jag till exempel när jag filmade i Marseille Crossing Line, då var jag en sån här mästersprängare och då gick jag ut på, när jag går ut på kvällen, då försöker jag tänka vad han skulle äta och vilket ställe han skulle gå på. Och ibland tänker jag, shit, det här skulle vara intressant att göra. Jag går inte som Gago, utan jag går som han. Kan jag skilja på han sen om det skulle bli någon knas eller något? Så lite så där försöker jag liksom. Och sen blir det ju såklart, ja men är det normalt att man inte liksom, första sitter inte på grund av mig eller på grund av någon annan. Och det är jobbigt om det, alltså jag tycker inte så mycket om när det är för mycket fokus på annat under inspelning.
Vad kan det, alltså vad tänker du på?
Om jag till exempel ska vara som någon scen när vi gjorde Edge of Tomorrow och jag ska vara, vi sitter fast och jag kollar på Tom och jag ska ge han så här värsta så här blicken och någon bredvid mig skådis och sen går vi på den där klubben Gag och sen ska vi göra det, åh såg du henne igår tjej, du vet, pratar om massa annat och sen 10 seconds, red light och så ska du så där för mycket gillar jag inte. När det blir för mycket snack om annat under inspelningstiden och dagen liksom.
Okej, det ska vara fokus.
Ja, så mycket som möjligt. Ja. Klart man kan skoja till det på lunch och det, men inte under tagningar och hålla på och snacka om andra grejer. Det gillar jag inte så mycket.
Jag fattar. Men var det mycket så när du jobbade med Tom Cruise?
Nej, det var det inte. Det var en skön kille som gillade att prata om. Han sket i allt.
Jag förstår. Du, jag tänker bara på en sak, för jag frågade dig om ditt driv förut liksom, och jag tänker så här att jag skulle gissa att om man en gång eller flera kanske har varit så här frihetsberövad som du har varit. Min fördom är att man kanske då är lite mer varsam med sin tid.
Ja, alltså det är ju, jag ser det så här på saker och ting, vissa då, att ju, om du har varit med om motgångar, alltså en motgång är ju egentligen den bästa lärdomen om du är lite smart. Alltså det är ju, du kan ju lära dig så mycket av en motgång. Och folk som har motgångar kan är mer välsignad än att ha den största framgången. Jag vet folk som har haft såna framgångar men sen förstör allting på grund av framgången. Och som de som haft motgångar på grund av motgångarna har blivit lyckliga på alla sätt och vis liksom. I familj, i ekonomi, i yrke, i allting. Och tvärtom, de har haft allting, familj och värsta cashen, värsta yrket, och tappat allt och förlorat allt liksom. Så ja, så det har jag motgångar har. Alltså det är, jag har haft motgångar så jag mått så dåligt så jag svimmar liksom och bara måste i alla fall gå vidare och lärt mig för det så himla mycket och mått så dåligt så det går inte att beskriva. Alltså jag kan inte sätta ord på det. Så illa liksom är. Men vad ska jag göra? Jag har ansvar, jag har barn. Jag måste liksom någonstans gå vidare och se det som bränsle i det, hur en konstigt det kan låta. Jag kommer ihåg det bara för att jag själv hade nej men att du vet att folk ska döma andra hur de hanterar en motgång. Min goda vän dog ju i, och hans familj i tsunamin. och som jag hade hittat klubb med där och skulle hjälpa mig, och jag hade ekonomisk svårighet som jag var vanlig kille och jobbade bara med SOK som tränare. Och jag var ju typ helt förstörd liksom för hans skull och allting, och så var det den där han från Gotland,
Pigge verkligen.
Ja. Mm. Och sen skaffade så här familj efter, och ganska så här, inte så långt efter. Och folk är några var så här kritiska liksom, så här. Hur kan man, men det är bara bra. Det är bara något positivt som sker. Mm. Hade folk varit gladare om en sån person hade tagit självmord eller hamnat på sjukhus eller något, brytit ihop, hade det varit bättre? Är det någon bättre resultat liksom? Och att man ska döma folk för hur de hanterar den jobbigaste situationerna i sina liv liksom, det är ju, det är så här jättekonstigt för mig liksom. Utan man ska vara glad och att folk kan lösa saker, dåliga saker, på ett positivt sätt liksom. Mm.
Men du svarade inte riktigt på frågan. Nej. Tror jag. För frågan var egentligen, eller så här, jag kanske ställer den slarvigt så jag kan testa på ett annat sätt. Men vad gör det med, alltså vad gör det att sitta inne med din uppfattning om tid? Mm, eller vad gjorde du?
Det är alltså, man värdesätter ju sin frihet på ett helt, det var det jag kom till, en jobbig situation, att du sen värdesätter saker på ett annat sätt. Du värdesätter din frihet, att du kan gå. För det är det mest jobbigaste som man kan ta från en människa, det är ens frihet. Speciellt för oss som har växt upp i Europa och Sverige. För det är för oss så viktigt. Att du inte måste be om när du ska gå på toaletten och duscha och sånt där. Det är ju hemskt. Och på det sättet så värdesätter man ju och vill inte tillbaka. Och gör det jag menar förut, att man, jag vet om jag, när jag fick jobbet på av Glenn Öst och de på SOK, om jag inte kommer på fyra gånger, då kommer de säkert säga, det här funkar inte, både på grund av det och det. Det är klart att jag kommer komma en halvtimme innan alla gångerna och gå en halvtimme efter alla gånger. Och det är för att jag vet var jag kan hamna. Och det är en av sak. Jag visste att kommer inte jag in i arbetslivet, då är det en stor risk att jag hamnar i fortsatt kriminalitet och hamnar igen på anstalt. Och det vill jag inte. Mm. För jag vill ha min frihet, och det är det viktigaste. Och så det är ju en otrolig, alltså det är en otrolig drivkraft för mig att inte, jag ville inte tillbaka, jag ville göra det liksom, och men det är ju för mig. Sen finns det ju människor som är instituerade och gillar liksom.
Ja, det verkar ju vara väldigt hög andel som har suttit i fängelse som hamnar där igen.
Mm, ja, det är det som är faktiskt lite det svåra. Man måste liksom helt på något sätt bryta och tänka att det här kommer ta, det är en lång process liksom. Det kommer inte gå över dagen. 100 gånger kanske du kommer inte få jobb på grund av just det, och man känner sig ledsen och besviken. Men jag hade ofantlig tur alltså. Mm.
Men så du, efter att du kom ut, alltså straightade du upp dig direkt, eller var du, hade du en
period? Nej, alltså jag började sökte till Bosön idrottshögskolan där och kom in på mina meriter, och tog ju lite tag. Det var inte liksom, jag hade ju småbus, men jag hade ju lagt ner grov kriminalitet med värdetransporter.
Jag förstår. Mm.
Så, men tar ju lite tag, det gör det. Och så fick jag ju barn i samma veva. Och för mig var det, den viktigaste saken var att jag skulle kunna vara ärlig mot mina barn och säga jag jobbar med det här. Att inte säga men jag jobbar på snickeri, men sen går jag och gör annat liksom. Mm. Så det, mina barn var ju fantastisk drivkraft och liksom och det.
Kan du, det här är kanske en fånig fråga, men kan du beskriva första dagen, alltså när du blev utsläppt, hur var det, minns du den?
Ja, lite alltså, det var ju, jag kommer ihåg att man andades ut bara och bara shit, nu är det här över så där liksom, och man var, ja det är, alltså det är svårt, vissa känslor har jag lite svårt att beskriva. Det är som, du vet, om man hoppar fallskärm. Det är svårt att beskriva. Åh, du känner i magen och man är jätteglad. Alltså det är en inre lycka som är som är ord som inte finns ord på egentligen.
Liksom. Jag har svårt att tänka mig att jag någonsin kommer förstå vad du menar när vi pratar om hoppa fallskärm faktiskt.
Men... Ja, nej, men jag har inte heller gjort det.
Nej, okay.
Men
nej.
Så det är, jag kan inte, därför jag säger, jag kan inte, om någon skulle säga, ja, det känns i magen, Gaggo, eller sådär. Mm. Utan det är, vissa saker måste man göra och uppleva för att kunna känna, men det är en fantastisk känsla, alltså så här, en lycka som kanske inte vanligt, åh, nu ska vi göra det eller det eller det, som kanske när du får barn eller du vet, sådana här som man har svårt att, om man då vill bli pappa.
Jag intervjuade Kaj Linna och han berättade liksom om när han kom ut, så var det, så gick han och tog en öl med reportern som hade liksom hjälpt honom, ja, ut, och han beskrev att han bara satt och tittade på sin öl i typ en halvtimme, ja, innan han liksom smakade på den överhuvudtaget, ja, att det var bara så stort,
ja,
att
få. Ja, det är det jag menar. Det är så här, sån där grej som är liksom, man kommer ut och bara, man andas, man vet inte om man ska skrika och glädje eller vad, du vet så här, man blir liksom glad. Och jag kan tänka mig hans fall då, som var liksom, jag hade ett datum upp på ett sätt, kunde föra det. Han var ju lite osäker till, säkert i många år. Och så det är ju, men det är just det där som du säger, att det, och som jag säger, det är svårt att bara, ja, jag blev jätte, utan det är en inre så här, han behövde den där halvtimmen för att kolla, för att landa liksom, och mm, så det är så.
Men tror du att, och det var det här lite jag försökte komma fram till, tror du att just det faktum att du satt inne, blev rädd om din tid, att du är så jävla driven och verkligen gör, får projekt i hamn. Tror du att de två hänger ihop?
Ja, alltså allt hänger ihop med helhet. Liksom det livet man har levt har ju byggt upp ens sätt att tänka och agera. Och det har ju påverkat mig jättemycket. Att jag fick uppleva det och fatta att det här kommer inte jag greja. Så det här är inget för mig. Jag går inte tillbaka dit. Jag ska göra allt det. Och det är det att man får en second chance som är så fantastisk. Mm. Och då blir det ju... Alltså det är inte självklart, skulle jag inte säga. För det är flera som har gått liksom liknande resa. Men att... jag tror det räddade mig mycket också att man inte var inne för djupt i drogsvängen. Mm. För då kan man tänka lite klarare om man prioriterar, för att är du för inne i djupa och tunga droger, då är det tyvärr, även för du har barn som går före. Mm. Och då hade det gått före för mig också. Nu var jag inte inne i det, jag hade fru, blev gravid strax efter när jag kom ut, och jag har alltid gillat att kämpa. Och då för mig då var det bara, jag måste bara göra det liksom. Och
så ni träffades innan du?
Och... Ja, vi träffades 92. Så okay. Hon har varit med mig 27 år nu i sommar.
Ja. Är ni fortfarande kära?
Ja.
Ja, vad härligt.
Ja.
Jo, jag skulle bara säga det apropå det här med människor som har haft allt och människor som har inget, så att säga. Mm. Och hur lyckan har med det att göra. Jag träffade en artist häromdagen som har verkligen varit på toppen, men som själv inser så här, ja, min karriär har ju börjat falna. Och det lustiga är att jag är lyckligare än någonsin, sa han. Mm. Det är så jävla vackert på något sätt. Vad tänker du om det?
Ja, jag tror vad han... Jag tror... kan lite förstå så här vad han tänker. Liksom. Man väl börjar landa, liksom. I, när du är mitt i och det, då hinner du faktiskt ofta inte njuta. För du är inne i en grej, på nästa grej, på nästa grej. Fixa för det, göra för det, göra för det. Och sen när det börjar bli mindre, bara shit. Det är ändå inte så dåligt att kunna släppa huvudet på det och saker. Så det är ju, och om det är liksom att man själv vill det, då är det ännu bättre. Än att det är liksom du kanske behöver. Det är skillnad om du behöver jobben och det. Då kanske inte det är så kul. Men jag förstår det här. Det blir ju mindre och du kan... Du har liksom... Slipper jaga och tar, kanske får mer tid för dig själv och njuta. Det blir ju bättre liksom.
Men är du bra på att njuta då? Det verkar inte så.
Jag tror inte det.
Nej.
Jag tror jag bara kör på och... Jag tror min njutning ligger i att jag kör på.
Okej. Och du vill ha en sån?
Ja, nu vill jag det. Mm. Nu vill jag ha det så, men kanske inte framåt. Liksom. Nu tycker jag det är rätt skönt att ha. Jag blir rastlös när jag inte har något att göra. När jag inte har någon. Jag kom hem där fredag och bara, åh vad skönt nu, jag ska bara här, jag ska softa, jag ska kolla på någon serie, jag ska inte göra någonting. Sen får jag det där ska 7 på kvällen och bara, vill jag bara riva sönder och bara, jag ska inte göra någonting, jag ska inte göra det. Och sen när jag var klar på måndagen bara, kom hem 12 och bara, vad fan ska jag göra nu, jag vill ha någonting. Kan jag inte få en ny, jag måste ha den där pressen, positiva pressen. Som det är, alltså det, jag ska ju lära mig något. Mm. Så det är det som gör att den pressen då, som man säger, som är negativt, blir positiv. Att du måste göra det då och då. Men det är någonting jag ska lära mig som är bra för mig. Och det kunde ha varit värre, jag kunde inte ha gjort det där. Jag kunde inte ha haft möjlighet. Någon kanske inte ens skickat, tänkte på mig. Att, så det finns ju, och det här med just... att jag är tacksam. Mm. Jag är liksom, för mig är det, alltså det är den viktigaste grejen, det är att vara liksom tacksam till att man kan göra saker.
Men det säger du nästan i varje intervju, men jag känner ju, jag är nog sämst bland de sämsta i Sverige på det.
Mm.
Jag har väldigt svårt att förstå att jag är så jävla privilegierad.
Ja, precis.
Men hur ska jag lära mig att bli mer tacksam?
Så här, som jag tjatar på det liksom.
Okej. Okay. Mm.
Liksom och tänk försöka när liksom för att vi ska funka som du och jag funkar typ normala och kanske lite till. Då måste det vara en jävla tung sammansättning av kombinationer i hjärna, kropp och allting. Säkert så avancerat som vi inte fattar. Och det har vi fått till. Och där är ju första processen att vara tacksam till att vi kan faktiskt höra, se, röra oss, agera, skillnader, rätt, fel, ja, allt det här grundgrejerna som faktiskt rätt så många människor inte kan. Av massa olika sorts anledningar. Sjukdomar till att föds, till vad du föds, hur du föds, vilken är omgivning och allting. Och det missar vi, det påminner vi oss inte om det då och då, att vi kan, om vi till exempel är överviktig, vi kan sluta äta lite mindre godis, men vi väljer ändå att göra det, men vi kan. Och det spelar ingen roll om någon säger, ja, ah, men det är inte så lätt. Det är ingen som säger att det är lätt, men vi kan. Mm. Jag säger aldrig att något är lätt. Jag säger bara att det finns möjligheter. Kan gå ut och gå 1-2 timmar. Eller sitta hemma framför tvn och göra. Eller ta bort Coca-Colan eller den eller det. Liksom. Och så länge vi kan göra det själv, då är vi jätteprivilegierade. Och speciellt då som också jag säger ofta, det att vi bor i Sverige, vi kan gå ut med rosa topp och värsta konstiga stringbyxorna nästan. Och du kommer inte faktiskt bli påhoppad om det inte kommer en idiot. Mm. Samhället tillåter dig. Du kan gå och söka jobb, du kan skära dig och direkt få sjukvård. Mm. Och sen lösa betalning under det. Du vaknar på morgonen eller på kvällen, som jag älskar vatten. Vi kan gå när vi vill och dricka vatten i kranen och såna där grejer. Och de är viktiga att ha med i livet för som stöd till att liksom hitta lite grundtänket då, att vara lite tacksam till, ja, att vi har klarat av och hamnat där vi är ändå liksom, och fötts där vi har fötts och sådär.
Men tänker du att det var en tanke jag hade, i och med att du kommer ju från rätt tuffa förhållanden rent familjemässigt, och det var ju liksom ingen så här, det var inte direkt som att någon satte dig i Kalle Flygares skolan. Nej. När du var 8 bast liksom.
Det hade man önskat.
Ja, men alltså och som du var inne på själv också så här, alltså du hade lika gärna kunnat bli uteliggare, men du har ju inte legat på någon soffa och plockat bidrag liksom. Varför gick det bra för dig så att säga?
Jag har ju alltid haft en inre sån här tro på mig själv. Först blev jag lite så imprintad av mamma och dem sen jag var liten, jätteliten, 3-4-5 år, att jag skulle bli någonting speciell. För mamma och dem ville göra abort. För pappa, mina syskon är 4, 5 och 6 år äldre än jag var. Och pappa hade redan kommit till 60 innan jag är född 69, han kom 67 där. Och vi hade fått dem och sladdbarn, och mamma bodde på landet, inte så mycket pengar, ett barn till, och de skulle hämta dem som redan var 3, 4, 5 år, du vet, och sådär. Så de försökte göra abort, att hoppa på sådana här hö. Det var för den på landet, de vet inte hur man ska göra. Men min farmor var så här, nej, du ska inte. Så de skickade mamma till någon sån här spåkvinna, för vi har lite det i våran släkt. Och hon sa till mamma, nej, du får inte. Det här barnet kommer ta hand om dig, ni kommer ta hand om varandra. Han kommer vara, dina andra barn kommer inte gå så bra för. Och de sa det redan. Och de var lite så där, mamma och farsan var ju lite eller. Men
nu fattar jag.
Nej, men alltså, han tyckte inte det var så. Gör, vad ska du lyssna på någon spåta?
Ja,
och hans mamma var själv så. Men hon tjatade i alla fall och skrek efter min mamma ända till floden. Så det var en flod och man fick åka över Sava. Och så hon fick inte göra för min farmor och bestämde sig, nej, men jag ska inte göra. Och sen sa hon alltid det till mig. Och brorsan och syrran började tidigt strula. Liksom, brorsan hamnade på Lövsta barnhem typ när han var 11-12 år.
Men du, vänta, du var ju typ bara någon månad när ni kom till Sverige. Mm. Var det för att du skulle födas som ni kom hit eller?
Nej.
Som familj?
Nej, jag föddes där. Sen kom vi, sen var inte, och lämnade min bror och syster, hämtade mig. Och sen åkte de tillbaka med mig.
Okay.
Och lämnade för att ordna upp hos min faster, som alltid när hon gick ut band fast mig vid sängen och lämnade som man gjorde förut, sa de. Och okay. Mat och vatten när hon gick ut, så man inte skulle göra illa sig, du vet. Och sen hämtade min mamma och de mig 72 för att stanna.
Okay. All right.
Så de åkte så här för att fixa med. Pappa kom ju, så här, gick 6 månader utbildning där för att läsa svenska, kom till Grand Hotel, började jobba och så där liksom. De sa alltid liksom till mig, tjatade lite på det, att du kommer greja det. Och sen så började jag så där, hade mycket tro på mig. När jag gjorde någonting då, jag har någonting, någon inre kraft typ Superman, du vet, och bara jag kommer göra det. Och då gick det bra på taekwondo när jag gick. Jag blev svart bälte 3 dagar, nordisk mästare, bytte till det, gick in på kriminella, gick bra fast inte en bra område, men det gick bra där.
Mm.
Och sen så har det varit. Jag har alltid haft en remsa, som jag säger, som en, vad heter det, du vet, man skrift eller något.
Ja, som, okay. Jag säger som ett mantra.
Ja, som ett mantra, säger för mig själv typ varje dag, alltid, så jag kan komma ihåg i alla fall, som jag säger. Och
hur låter det?
Men det har med att göra att varje dag så gör jag framsteg i mitt liv och lite till liksom. Mm. Sådär. Och så jag har alltid haft den där konstiga tron att hur än det har varit liksom, även om det har varit dödsfarligt för mig, så kommer jag klara det. Och så det har drivit mig, alltså det har gjort tron, att jag har trott att jag kommer greja det. Och jag tror om man tillräckligt mycket liksom fokuserar och föreställer sig och tror på sig själv, så kommer det gå. Ju mer du har kraft att göra det, ju närmare kommer du komma dina mål liksom. Och det kanske inte är så lätt, men och att våga liksom erkänna sig själv för vem du är. Att säga, fan, jag är dålig på det, jag är bra på det, jag måste jobba på det här, jag är så. Att, erkänna sig själv för sig själv liksom.
Mm. Jag inser att så här, för jag tyckte att jag var lite smart som så här, ville prata om att du alltid får prata om ditt ströke och ditt liksom förflutna och, mm. och det jobbiga barndomen och sitta på kåken och så vidare. Men jag inser också att det som är fascinerande med dig är ju liksom Askunge sagan aspekten av dig, att du var ett hittebarn eller så här, fick gå och putsa möbler åt din elaka svärmor och sen så blir du, får du ett par glasskor och går på röda mattan så att säga. Det var inte så Askungen gick till, men du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår vad du menar.
Men du, jag tänker också på det här, för nu sa du, eller jag tänker på det här med döden som ju liksom, du har ju mer erfarenhet än någon annan jag har träffat tror jag av döden liksom. Mm. Vad tänker du kring den liksom?
Ja, de som känner mig bra, min fru och mina barn, vet att jag inte gillar så mycket så här döden. Jag vet inte, jag alltid så här, det har varit så här lite närvarande personer som jag så här, tyckte om har gått bort ganska så här. När jag var 14-15, det var en person som stod jättenära mig som var kompis i min brorsa, men brorsan var inte mycket, fan var på barnhem och det, då kom han ibland på så här födelsedagar och gav mig present och han gick bort under sin säck, tränade och de sa att han hade tagit kokain och fick en blodpropp och gick från träningen, en annan brorsa kom, hoppade ut genom fönstret och min bästa kompis som var samma mål som jag, Jam, tog självmord och ville dö och min pappa, min syster, min bror, så jag har haft det nära mig och döden är liksom, den kommer ju, det är enda beviset på det, att vi alla människor har någonting gemensamt och det är ju, det kommer ju alltid finna, det är ju avsak, man kommer, de som älskar en och de som blir kvar, det är en saknad liksom, det blir en stor tomrum liksom och det är ju hemskt och det sjuka det är att man inte fattar det förrän det sker.
Mm.
Och alltså även när min syster dog så förstod jag inte hur jag skulle sakna min pappa när han dog. Jag trodde det skulle vara samma, men det var helt annat. Mm. Visste inte jag skulle sakna min bror och även om jag inte hade vi gick ut och kunde dricka tillsammans och äta vid matbordet och göra roliga saker för de hade sina problem. Så är det en otrolig avsaknad och det är som någonting lite, en bit av dig liksom försvinner lite så här, när det är så nära av familjen och det naturligaste, det hemskaste som sker tror jag för många människor, i alla fall för mig tror jag det är liksom. Mm. För man går och tänker det, man är så här, hur ska den klara sig om man skulle hända något än? För du vet, så här, man vill att allt ska vara bra med alla runt omkring, familjen och barn och alla ska vara lyckliga innan. Så det blir en sån stress, du vet, att man vill fixa för andra innan det sker. Liksom.
Mm. Men är du rädd då att liksom dina barn, att det ska hända något, dina barn något? Och så?
Ja, det är alltså, jag är ju så här kycklingpappa så att säga. Jag är jätteorolig för någon, ja, du vet, kör nu långsamt bil när jag lånar till dottern och hennes kille eller gå kolla över världen, du vet, så här. Så jag är lite, jag tror det kan komma lite från min mamma, hon var ju väldigt rädd så här, om mig så här, när jag gick ut kunde ringa mina polare 12 på kvällen, alla liksom när jag inte kom hem och hon vet att det var lugnt, men hon hade säkert blivit uppskrämd för syskonen liksom och sådär och sen har det fallit lite på mig tror jag.
Mm.
Att jag är lite onödigt rädd när det kommer till det tycker jag.
Men hon är i livet?
Mamma, ja.
Ja. Ja. Hur mår hon?
Hon mår bra emellanåt, jag försöker åka ganska mycket, går upp och ner du vet, med, hon är ensam där ute kvar i samma lägenhet var alla har växt upp vid, du vet, och nu är ingen kvar. Och, ja, hon har inte så många av mig, min systerdotter, du har en kusin och de har ju sina liv, så det blir, hon känner sig lite ensam, det gör hon.
Mm. Får hon komma på middag ibland, eller?
Ja, då, jag går mycket, jag går faktiskt några dagar i veckan nu. Mm. Bara säga hej och hjälpa henne kanske lite med hunden eller någonting, och hon hjälper mig. Och...
Du, jag tänker att du skulle ju vara som klippt och skuren som bondskurk i något tillfälle. Har du tänkt den tanken också?
Ja, ja, det är klart. Jag har tänkt och... ja.
Det finns en agent som jobbar på det.
Ja, det skulle vara skönt faktiskt, roligt. Och jag tror jag skulle bli en av de bästa de har haft. Alltså.
Eller hur?
Jag tror det faktiskt.
Jag hoppas
inte. Vill de ha äktheten så kommer de få den.
Eller hur? Ja. Du fyller 50 andra oktober. Grattis i förskott.
Tack. Du är den första som får veta. Den riktiga är 21 september.
Aha, okej.
Okay. Det är för jag är född uppe i bergen.
Okej.
Okay. Och sen när du kommer ner till stan, då skriver de in.
Aha, okej. Okay.
För annars kan alla säga han föddes då, han föddes då. Så de drog ett streck. När du kommer med ditt barn, då han är född.
Okej.
Okay. Så vi riktiga är 21 september.
Och det är då du firar?
Det är då jag firar, ja.
Och faktiskt. Hur ska du fira?
Jag har inte så mycket planer ännu på det faktiskt. Jag har haft för mycket i... Jag är inte sån här... du vet, utan jag skulle själv vilja några polare och familjen och käka gott och ingen sån här bjudning på kom efter då, sån där stor grej. Mm.
Det blir inte, du har inte abonnerat vinterträdgården på Grand Hotel?
Nej.
Men har du problem med åldras?
Nej, alltså det är en av de bästa grejerna. För att varje år, då tänker jag, jag har fått ett år till med familjen, med dem jag älskar. Jag har fått göra det jag älskar att göra. Allt har fått rulla på. Så jag är supertacksam för varje år som går. Och jag tycker jag är lite som vin.
Ja.
Det blir bättre och bättre.
Vill du rekommendera något?
Att människor ska vara tacksamma och försöka vara schyssta lite och tänka på det som är omkring oss lite. På kanske om man går ner till stranden, ta med sig även om det inte är din plats du ser, eller i skogen, ta upp. Och ibland när jag går ut med hunden, tar en stor plastpåse, så bara fyller jag på vägen lite plast och det jag ser, och sen kastar jag det vid soptunnorna. Var lite medveten och schyssta mot varandra och moder jord, hur man ska säga liksom.
Bra. Och kanske säga hej till en främling.
Ja, exakt. Våga säga hej. Det är det som är jobbigt här i Sverige. Utomlands ser det ut tvärtom faktiskt. Mycket speciellt i USA, Frankrike och det de har.
Good morning, sir.
Ja, exakt. Good morning, sir. De känner inte det. Jag ser ut också ibland när jag går på morgonen, mitt hår bara. De har good morning, sir i alla fall. Så jag bara, vad trevligt. Så det är det. Jag vågar interagera med varandra på ett positivt sätt.
Mm. Fint. Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Det har säkert intervjuat. Tänker du på här i Sverige?
Vad du vill.
Kanske Bronson. Vad heter han? Som var Virgin av...
Ja, Richard Branson.
Richard Branson, ja. Han jag har lyssnat på han en gång live. Jag tyckte han hade rätt så kloka grejer faktiskt.
Han verkar rätt smart.
Ja.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack,
hörru.
Snälla.
Du behövs på sätt om 5 minuter, för då ska vi filma upp värmning.
Är du med på det? Ja, absolut.
Tack.
Tack.
Ja, det var det. Och om du lyssnar när avsnittet kommer ut, så har du nästan en vecka på dig att se i kapp första säsongen av Alex om du missade den. Andra säsongen har premiär nu på fredag. Ungefär här brukar jag påminna om att följa Värvet på Instagram, och det tänkte jag göra även idag, för där finns ju Dragomirs uppvärvning till exempel, snabel av Värvet. Och nästa vecka låter det så här i Värvet.
Vi ville att allt skulle vara möjligt, och det blev möjligt. Vi satt i en liten radiostudio på gågatan i Borås, men vi kan ju nå vad som helst, vi kan ringa vem som helst, vi kan ut med bil och kör och fattiga och rika och allt möjligt sånt där. Det var en jätterolig tid.
Ja, TV-aktuella Jan Josefsson tells all, som vi brukar säga. Jag hoppas innerligt vi hörs då. Hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!